Har det slagit er också någon gång att saker som är rutin och vana blir någonting som man kanske inte riktigt tar... Man tappar bort att uppskatta det. Man tar det för givet lite grann. Och sen rycks det ifrån en och så börjar man plötsligt fatta att det här var ju ganska viktigt, det här var ju ganska bra. Jag får medge att det lite grann har varit så med den här coronapandemin som jag har genomlevt och det faktum att vi inte har kunnat fira gudstjänst tillsammans under en längre tid. Det är länge sedan jag saknade gudstjänsten så mycket som jag har gjort under den här tiden. Och det känns jätteroligt att få möta er här igen på plats. Internet kan vara en fantastisk välsignelse och ge oss jättemycket, men det går inte att ersätta att få fira gudstjänst i Guds hus med Guds och mina egna vänner, eller hur? Det tror jag vi känner allesammans, det är en stor glädje. Och att få stanna upp och tillsammans läsa och dela och fundera kring Guds ord. Den här texten har väl ni, precis som jag, hört väldigt många utläggningar om, eller hur? Och jag ska inte på något sätt försöka ge intrycket av att jag har något nytt och fantastiskt och fascinerande att komma med. Men vi ska ändå stanna upp och reflektera över vad den här texten har att säga oss. För att det är till nytta och vägledning för oss att göra det. Det påminner oss om saker som är betydelsefulla för oss. Och jag har den tron att... Det är viktigt att resonera på ett intellektuellt plan kring Guds ord. Men att samtidigt som vi gör det så sker någonting med Guds ord på insidan som vi inte riktigt är medvetna om. Men som den helige ande styr. Ett verk som han utför i oss som leder till att ordet bär frukt i våra liv. Därför så är det inte viktigt att en predikan är spektakulär för att vara bra. Det kan vara väldigt bra och nyttig ändå. Detta är inte sagt för att jag tror att det blir en tråkig predikan och att jag ska urskulda det, absolut inte. I den här texten som vi läste så låter Lukas oss följa med lite grann in i Jesu vardag. Jesu vardag var väldigt mycket att vara ute på vandring. Från den ena platsen till den andra, han rörde sig. Och i texten här så kommer han in i en by. Och möter en kvinna som heter Marta, som har en syster som heter Maria. Och Jesus blir hembjuden till dem. Och det är intressant att göra den lilla noteringen här. Att som Lukas beskriver texten så verkar det som att Jesus lite slumpmässigt möter Marta och blir hembjuden och sådär. Men vi vet ju av andra texter i de andra evangelierna att Jesus var god vän till Marta och Maria, besökte dem ofta och kände dem väl. Så det är verkligen vardag. Och Jesus använder en sån här helt vanlig vardagssituation för att ge oss god vägledning om livet. Han blir alltså hembjuden, han möter Marta, blir hembjuden och Marta och Maria agerar i mötet med Jesus på lite olika sätt. Maria sätter sig och umgås med Jesus och Marta gör som väl de flesta av oss gör när vi får oväntat besök. Hon sätter på en kanna Gevalia. Nej, jag skojar med er såklart. Hon sätter givetvis på en kanna Zoegas. Det vet ju vi i Helsingborg, eller hur? Skämt åsido. Hon gör väl det som de flesta av oss gör, som sagt. Hon börjar antagligen att laga en god måltid. Kanske lägger hon ner lite extra energi och engagemang i den här måltiden eftersom Jesus är en så kär gäst i hemmet. Och dukar säkert lite festligt och sopar säkert lite extra i hörnen ifall att det skulle ligga något dammkorn där extra som hon har missat. Allt medan systern Maria sitter och pratar med Jesus och lyssnar på honom. Och Marta kan ju inte annat än till slut reagera. Och så går hon till Jesus och ber honom säga till Maria att hon ska hjälpa henne. Varför går hon till Jesus? Varför säger hon inte till Maria själv? Det hade väl jag gjort, kan jag tänka mig, eller? Och Jesus, han gör det som han ofta gör när han möter människor i olika situationer och vill visa på någonting viktigt. Han ger inte det där svaret som Marta hade förväntat sig och sett framför sig. Utan han vänder helt på perspektivet. Och Marta får upptäcka förmodligen en del ganska värdefulla saker om sig själv. Så där gör Jesus ofta. Att vända på perspektivet för att någonstans utmana våra tankemönster och våra värderingar. I somras så hade jag möjligheten att predika via webben då härifrån. Och talade då om texten som många av er känner igen, om den ohederlige förvaltaren. Det är också en sån där text som sätter myror i huvudet på oss. Liksom. Vad menar Jesus egentligen? Det är ju en liknelse som beskriver en förvaltare som förskingrar sin husbondes pengar och som därför får sparken. Men innan han har hunnit avsluta sin tjänst så söker han upp några av dem som står i skuld till husbonden och skriver ner skulden. Och vi tycker att hur kan han bete sig på det sättet? Här förlorar han jobbet för att han har förskingrat pengar och så förskingrar han ännu mer. Vad är det här för en människa egentligen? Och det står i texten att han gör det för att han skulle ha vänner som hjälpte honom när han blev arbetslös. Och så tänker vi att här har ju Jesus säkert ett rejält fördömande tal om det här beteendet. Men det har han inte. Utan tvärtom så låter han husbonden i liknelsen berömma förvaltaren och säga att han har handlat rätt och bra. Hur i alla sina dagar kan Jesus göra det? Och det vi konstaterade i somras var ju att det Jesus ville lyfta fram var ju att det aldrig är fel att göra gott. De här människorna som stod i skuld till husbonden var förmodligen fattiga. Det var oftast de som lånade pengar. Och det fanns tydliga regler skissat i Mose lag som föreskrev om speciella tider då skulder skulle efterskänkas och så vidare. Så det Jesus lyfte fram är att den ohederliga förvaltaren han snarare hjälpte husbonden att uppfylla lagen genom att skriva ner skulder och på så sätt göra gott mot människor med behov. Ja, vad Jesus säger är naturligtvis inte att vi ska ägna oss åt egenmäktigt förfarande, vilket väl en svensk domstol hade kallat det här beteendet. Men han vill alltid se saker ifrån den andra sidan, ifrån ett perspektiv som vi ibland missar. Och konstaterar att ja, även om förvaltaren hade varit ond och förskingrat pengar, så gjorde han ändå i slutändan också lite gott. Det finns en god sida bakom det ohederliga. En annan sån här berättelse som skaver i oss, men där Jesus också lite grann vänder på perspektiven, det är berättelsen om den rike unge mannen som kommer fram till honom en dag och frågar vad han ska göra för att bli rättfärdig. Och Jesus har ett par checkfrågor. Har du följt lagen? Har du liksom uppfyllt de här buden? Ja, allt sedan jag var jätteliten, säger mannen och känner sig antagligen nöjd och hoppfull. Men Jesus, han ser honom förmodligen ganska djupt in i ögonen och säger: gå och sälj allt du äger och ge åt de fattiga. Kom sen och följ mig. Och då står de med den unge mannen att han gick bedrövad bort, för han var mycket rik. Och det är en text som ställer frågor, som får oss att ställa frågor. Om jag nu har jobbat hårt och tjänat ihop mycket tillgångar, är det inte mina? Har jag inte rätt att handskas med dem som jag vill? Varför vill Jesus att jag ska ge bort allting? Är det nödvändigt att vara fattig för att vara kristen? Eller vad menar Jesus egentligen? Det blir lite obekvämt, va? Det skaver lite för oss. Men Jesus hjälper oss att se att det verkliga värdet i livet ligger inte i materiella tillgångar, utan i att vi tillsammans i en gemenskap hjälper varandra att lösa våra svårigheter, lösa våra problem och finnas till för varandra helt enkelt. Jag tänker på en sån här tredje händelse då Jesus lite grann också vänder upp och ner på perspektiven. Fariseerna som berömmer sig av att ge tionde på allting, dill, mynta och kummin, eller vad är det för någonting han räknar upp i den där texten, minnet är sådär. Men Jesus kritiserar dem ändå, trots att de gör det de ska göra, det som är föreskrivet i skriften. Och säger att ni följer ju lagens bokstav, men ni glömmer bort dess anda, för ni glömmer att göra gott emot de behövande. Och han lyfter fram en liten gammal kutryggig kvinna, föreställer jag mig, som går till offerkistan i templet och lägger den allra sista enkronan som hon hade kvar i offerboxen. Och så säger han, hon är den som ger mest av alla, för hon ger allt hon har. Ja, Jesus är expert på det där med att röra ihop begreppen för oss. Expert på att ifrågasätta våra värderingar, det vi värdesätter, och våra tankemönster, hur det brukar vara. Och han gör så med Märta också i den här texten. Och han gör det, tror jag, för att vi ska få hjälp att se det goda i det förment onda och det onda i det förment goda. För i alla fall om jag går tillbaka till mig själv, så ser jag att jag är väldigt duktig på att liksom beskriva sånt som har kanske lite tveksamma motiv, som om det i själva verket är en väldigt bra motiv bakom. Och jag tror, jag föreställer mig, att man kan ana någonting liknande hos Marta i den här berättelsen. Marta som går runt och pysslar med maten och dukar och snyggar till och gör det fint och festligt. Vad händer inne hos henne när hon gör det och samtidigt ser Maria sitta och lata sig tillsammans med Jesus? Eller hur tänker hon kring Maria där? Jag antar att hon arbetar upp successivt en viss irritation. Det är väl inte svårt att gissa det. En irritation som så småningom blir lite grann till lite ilska. Och istället för att säga till Maria eller be henne om hjälp, så går hon till Jesus och ber honom säga till Maria. Varför gör hon så? Vad hittar vi för drivkrafter hos Marta som får henne att vända sig till Jesus istället för till sin syster, som hon bor tillsammans med och känner väl? Hur är det med oss och de här besöken som vi får ibland? Väntade eller oväntade? Vi städar lite extra noga. Som jag sa, vi dukar lite extra fint. Vi lägger extra energi i matlagningen. Väljer då ett favoritrecept kanske. Varför gör vi allt det här för ett besök? Jo, men tänker vi vill ju visa våra gäster respekt. Vi vill ju att de ska känna sig värdesatta, eller hur? Visst är det så? Eller är det för att vi vill att de ska tala gott om oss? Är det för att i vår kultur så kommer det en viss heder av att ha ansvarsfullt och plikttroget uppfyllt sina plikter, det som förväntas av oss? Jag vet inte. Kanske är det en blandning. Kanske var det något av det här som drev Märta. Kanske är det därför som hon vänder sig till Jesus istället för direkt till Maria med sitt krav på hjälp. Därför att hon tänker att på något sätt så ska Jesus ge henne den här heden, den här bekräftelsen av att hon gör rätt. Och därmed automatiskt talar han om för Maria att hon har gjort fel. Och då blir det en egots bekräftelse för Marta. Och det är en bekräftelse på Marias bekostnad. Är det de motiven som rör sig hos Märta, som hon aldrig skulle formulera själv, kanske inte ens se eller förstå, men som Jesus såg igenom? Det kan vi ju bara spekulera i, såklart. Vi känner ju inte Märta. Men det är en intressant tanke, för åtminstone jag känner igen mig själv i det här. Och Jesus går inte i Martas fälla. Han ger inte den här ego-boostande bekräftelsen, utan han gör det här som han gör så många gånger. Han vänder på perspektiven för att Märta ska förstå, att få saker och ting rätt i livet här. Så han väljer istället att lyfta Marias val, Marias prioritering. Och där flyttar vi lite grann sökarljuset, eller strålkastarljuset, mot Maria från Marta. För vad var det som var så speciellt med Marias val? Ja, på ett ytligt plan kan vi ju säga att hon fattade ju vad som var poängen med att Jesus kom hem till dem. Det var ju gemenskapen. Det var ju inte allt det där praktiska runt omkring som var det viktiga, utan det var ju gemenskapen. Att faktiskt få vara med Jesus. Men jag tror att det ligger någonting mer bakom Marias prioritering. Att hon hade förstått också Jesu kallelse och vad den betyder. Alla vet, känner vi ju till versen Matteus 6:33. Den kan vi nog utan till de flesta av oss. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Allt det andra, allt det som ni behöver. Allt det som ni behöver för att klara livet. Det ska ni få, säger Jesus, om ni söker mig först. Att ge Jesus första platsen. Att prioritera honom högre än allting annat. Är det bara en ståtlig andlig princip, eller finns det någon praktisk vinst bakom den prioriteringen? Ska vi förstå det, så behöver vi stanna upp och fundera lite grann över vad det är att prioritera och vad det inte är att prioritera. Att prioritera handlar ju om att göra saker i rätt ordning, i en bra ordning, så att allting får sin rätta plats och sina rätta proportioner. Att prioritera handlar inte om att strunta i saker. Det handlar inte om att jag gör det här istället för det här, bara om att jag gör det här före det. Att strunta i saker, det är underlåtenhet, och i underlåtenheten bor lättjan. Att prioritera handlar om en god ordning som ger livet balans. Att prioritera Jesus först måste inte betyda att jag måste sluta med den där hobbyn jag har som jag tycker är så stimulerande. Men det kommer att ge den där hobbyn rätt proportioner i mina liv. När jag prioriterar vissa saker över andra, så finns det alltid en risk och en frestelse i att de tar mer plats i mitt liv än vad som är sunt. Att proportionerna blir för stora. Att prioritera Jesus först, det tror jag är det som gör att det mesta i livet får sin rätta plats, sin rätta proportion, sitt rätta utrymme, så att livet har en balans. Med prioriteringar i oordning är det risk att livet får obalans och vi tappar viktiga bitar. Bitar som kan påverka vår hälsa och vårt välmående eller andra människor. Vi kanske glömmer människor som egentligen är viktiga för oss. Vi kanske tappa bort andra bitar också. när prioriteringarna inte är i rätt ordning. Och att prioritera Jesus först, det tror jag på ett naturligt sätt gör att saker och ting kommer på rätt plats, i rätt ordning, i rätt tid och i rätt proportion. Berätta för mig om dina prioriteringar, så ska jag berätta för dig om dina värderingar. För det vi värdesätter och värderar högst är det som vi kommer att prioritera. Jag tror vi fungerar så lite till mans. Att värdesätta Jesus högst är ett val. Det är att svara ja på kallelsen. Och mitt liv är ganska avslöjande på den här punkten. Det behöver jag inte säga till mig själv på ett dömande sätt och tala om för mig att nu är jag dålig som inte har prioriterat Jesus här. Men jag kan ha det som en liten påminnelse, som en liten väckarklocka. Hur är det nu? Har jag gett Jesus den plats som han behöver? Det utrymme, den tid, den stund om dagen som jag behöver med honom och som han vill ha med mig. Och gör jag det, så är det så mycket lättare att allting annat kommer i rätt balans. Kanske hade Maria förstått just det här. Kanske var det därför hon valde just den här prioriteringen. Att skriva in tiden med Jesus först i almanackan innan jag skriver in någonting annat. Det innebär ju inte att jag ger all tid till Jesus så att ingenting annat får någon tid. Det innebär bara att just att jag sätter av den tiden först och sen fördelar resten av tiden. Jag älskar den här sången som vi sjöng precis innan vi läste texten här. Linnea Hofgrens sång. Jag vet inte hur många av er som vet vem hon var. Det var en liten kvinna som bodde i Stockholm, i Gamla stan, runt sekelskiftet 1800-1900. Hon tillhörde en krets, en andlig gruppering som brukar kallas för Flodbergskretsen. Som var en andlig gruppering lite vid sidan av de vanliga kyrkorna, men som ändå hade förgreningar in i olika kyrkor och sammanhang. Och som kännetecknades av sin djupa andlighet. Man sökte Gud på djupet. Bön, läsning av olika slag och så vidare. Linnea tillhörde den här kretsen. Det var en krets som jag tror i beskrivningen av dem hade förstått just värdet av att prioritera Jesus först. Att ge honom den här tiden, den här stunden, först av allt. Det här utrymmet i livet. Och kanske var det också därför hon kunde skriva den här ganska målande sången som både beskriver och framförallt kanske vägleder oss alla till en närmare och djupare gemenskap med Jesus. Så jag vill bara avsluta predikan med just den här uppmuntran. Fundera ett varv över dina prioriteringar. Ställ dig frågan, har Jesus fått den plats och det utrymme i mitt liv som han vill ha och som jag behöver att han får?